Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me.
Ja, men hörni, jag vill bara liksom önska er välkomna till första programmet av Det goda samtalet podcast.
Tack.
Det här kommer bli en kväll där vi kan bara egentligen lägga ut texten, prata om det vi känner för. Men lite grann med tankegången här är ju, under rubriken Det goda samtalet, är att vi ska, det finns ju forskning kopplat till det här som säger att vad är ett gott samtal egentligen? Och en sak som det innehåller är ofta att man undviker låsta positioner som en utgångspunkt. Utan att man säger, jag tror att det kan vara så här, vad tror ni? Det öppnar upp för det goda samtalet. Och målet med kvällen är inte att man ska känna, jag vann, jag satte den, jag fick min poäng liksom gjord. Va? Utan snarare vi ska lämna som lite klokare människor. Förhoppningsvis är vi också mätta och belåtna och känner att, vad glad jag är att jag dök upp den här kvällen. Så stort tack för att ni är här. Jag vet att ni har späckade scheman, mycket att göra. Det kommer mycket erbjudanden. Mycket man kan tacka ja till. Så jag känner viss press att det här ska vara en bra kväll. År 1876 målades en av de kanske vackraste tavlorna som har målats. Minst är det min favorittavla. Den målades på en restaurang i Montmartre som heter Moulin de la Galette. Och den tavlan ser ut så här. Och ni som då lyssnar på det här ser ju inte tavlan, men vi kan konstatera att det är Renoirs mästerverk om Moulin de la Galette 1876.
Inplastad version i A4-format.
Just det, det är inte originaltavlan, det kanske vi ska säga.
Sitter det
lite, en viss besvikelse.
Ja, det är...
det är i alla fall en tavla som gjordes i två exemplar. Varav den ena såldes år 1990 på en auktion i New York för nära 500 miljoner. Så det är en av världens 10 dyraste tavlor som har sålts genom tiderna. Den andra tavlan, kan vara en lite kul tips där, sitter på Musée d'Orsay i Paris. Så ett kul turistmål är ju att först gå dit och kolla på tavlan på riktigt, inte bara inplastad. Och sen går man upp till Montmartre, till restaurang Moulin de la Galette, som faktiskt fortfarande finns kvar. Och Galette, vet ni vad det är för någonting?
Mm. Det är nästan pannkaka.
Just det.
Pannkaksliknande, ja.
Så att Galette är ju ätbar grej som går att äta på den här restaurangen. Så det är kul grej att se vart tavlan har målats. I vilket fall, det här är ju en tavla som symboliserar fest, glamour, ungefär vad vi upplever ikväll. En inbjudande tavla. Någonting som säger, häng med du också. Du är välkommen. Det är vackra färger, det är blåa färger och det är en fin dag i livet. 24 år senare, efter den här tavlan har gjorts, år 1900, så dyker världens mest berömda konstnär upp. Han var inte då, man skulle bli det sen. Pablo Picasso. Han är 19 år gammal, går in på Moulin de la Galette och får en annan upplevelse av samma sorts fest. Och målar också således en helt annan tavla som ser ut så här. Och för lyssnarna kan vi berätta, vad säger ni om färgvalet?
Mycket mörkt och dystert.
Ja,
murrigt.
Ni kan väl titta på den här. Och då ser vi då att den ena tavlan har blå penseldrag som huvuddrag egentligen. Medan Picasso har ett uppenbart utanförskap i hela tavlan. Man kan se då, den här tavlan heter ju Moulin de la Galette också, eller Le Moulin de la Galette. Att folk tittar, man blir utstirrad här. Du har några män här som står och nästan undrar, vad gör du här? Ska vi kasta ut den här snubben? Åtminstone kan man få den upplevelsen väldigt lätt. Och att man inte får delta, för det är redan stängt här. Om du sätter det i relation till den andra tavlan. En del har haft det så här sedan de var liten. En del har vuxit upp med ett utanförskap. En del har haft svårt att klappa i takt sedan de var liten. De har svårt att foga sig i ledet. Man läser inte sociala koder. Man har egentligen kanske inte ens lust med det. Strindberg var ju känd för att han gick på julaftnarna i Östermalm och tittade in genom fönstren och såg hur alla hade så trevligt på, med ljus och med julklappar. Men det var nästan symbolen för hans liv. Han ser, men deltar inte. Och kanske var det en del av hans skarpsinne. Min fråga till er då. Här är det ju så uppenbart att det är två olika aspekter av en upplevelse. Vi skulle inte kunna säga vem som hade sanningen här, eller hur? Utan det är två tolkningar av en situation. Men min fråga till er är allas sanningar lika mycket värda? Det vill säga, är vetenskaplig sanning, om vi nu sätter sanning inom någon form av citattecken, en av alla möjliga sanningar, är alla sanningar lika mycket värda? Pelle räcker upp handen, Bob räcker upp handen, David gör det inte. Välkomna till bords, varsågoda. Pack up, let's fly away.
Nej, men begreppet sanning är ju överhuvudtaget ganska svårt.
Ja,
så att det var väl där jag kände hjälp. Vad menar vi överhuvudtaget med det här? Det finns ju verkligen olika sorters sanningar. Det finns logistiska sanningar. Vi har bestämt att 1 plus 1 är 2. Det är sant i en mening. Och det har vi bestämt oss för.
Fast det bygger ju på vissa axiom.
Ja, det bygger på vissa axiom. Men de har vi antagit. Vi har bestämt oss för det. Men att se på en tavla och få en upplevelse av det, det är ju en upplevelsesanning. Den är ju väldigt individuell. Och den kan man ju inte förneka någons upplevelse. I den meningen är din sanning om tavlan lika mycket värd som min sanning. Precis. Om tavlan. Du har också sanningar som bygger på maktperspektiv. Alltså, vem uttalar sanningen om samhället? Ja, det beror ju på, ser du på det ur ett visst perspektiv. Är det makthavaren som talar? Är det den som kanske blir utsatt av makthavarens politik? Eller, även där finns det ju vi har politiska sanningar om hur vi vill styra samhället där vi, som bygger på olika värderingar.
Som inte är en absolut sanning i sig.
Nej.
Utan det...
Och jag skulle vilja hävda att vetenskap är också ett... Jag menar, en drivkraft i en vetenskap är ju att hela tiden utmana sanningen för att komma på nytt. Alltså, man ifrågasätter ju på ett sätt gamla sanningar. Annars hade ju inte vetenskapen gått vidare. Då hade vi fortfarande trott att jorden var platt. Men det har hela tiden kommit vetenskapsmän och utmanat den rådande sanningen.
Att jorden var platt var väl aldrig någon vetenskap som sa, utan det var väl egentligen bara en allmän tro.
Ja, fast det var ju
först
den...
när vetenskapen kom in och...
Fast det var den
tidens... Ja, gängs uppfattning, men det byggde ju inte på vetenskap att någon form av...
Ja, fast när börjar vetenskapen?
Jag skulle säga med Newton, eller möjligtvis med skörbjuggen var väl det första vetenskapliga experimentet egentligen. Den som kom på att C-vitamin fungerar. Så det är ganska sent egentligen, som om man nu ska prata den formen av vetenskap. Jag kan det.
Eller så går man tillbaka till det vi pratade om tidigare, med att man tror att allt det man är i nu på något sätt är den optimala sanningen.
Ja.
För det har ju folk trott i alla tider. Så nu talar jag emot att jag mig själv.
Ja, men det är bra. Ja.
Därför att jag, anledningen till att jag inte räckte upp handen är att det finns ju uppenbara tokerier.
Ja.
Och jag är liksom hårdrar frågan.
Mm.
Det vill säga, sen håller jag med heller att det är klart att upplevelser av olika slag, det ena är inte mer sant än det andra. Och strikt taget så vet vi ju inte, det kan ju visa sig att det vi tror på i vetenskapen, och vetenskapen håller ju sig precis på den, att det som är sant idag är antikverat imorgon. Det gäller ju även vetenskapen i viss mån, även om vi tror oss att det inte ska vara så. Vissa saker är mer robusta än andra, så att säga. Men det är ju fortfarande så att det finns ju saker som är direkt absolut
som
inte sant.
Inte kan, nej, precis,
ja, men det var ju inte frågan. Är alla sanningar? Var det så?
Är alla sanningar lika mycket värda?
Ja. Och en sanning är ju per definition sann.
Ja, då har du tolkat frågan helt annorlunda.
Det var inte så här, är alla upplevelser av sanningen lika mycket värda? Utan det var ju,
är
alla sanningar lika värda? Och då tänker jag att det måste de ju vara. Om det nu finns sanningar som är annat än tillfälliga.
Då backar jag, för det tycker jag låter som helt rimligt. Det är klart, är alla sanningar lika mycket värda? Alltså, om det är sant. Jag tolkade sanningen i det här.
Jo, men
sanningar som min sanning, min subjektiva idé om vad som är sanning, så att säga. Så att jag kanske var...
Men då
var det så att ni var hårdare ännu mer än vad jag...
Jag skulle vilja gå tillbaka till det som Olof säger med vetenskapen. För även... Alltså, min farfar var teoretisk fysiker, Oscar Klein. Han tillhörde gänget som kom med kvantfysiken. Och det var runt Einstein och det var relativitet. Sen kom det, utvecklade man egentligen Einsteins idéer och ifrågasatte dem. Och sen kom ju Niels Bohr och hela det gänget. Det var en enorm utmaning mot den rådande fysikens... Liksom, tankevärld. Och det är där jag tycker att ibland blir det så förenklat att när man pratar tro och vetande, som att det ena är flum och det andra är något statiskt, så är ju inte själva vetenskapens idé är ju att hela tiden också utmana sig själv. Och det kan man göra genom experiment där man försöker falsifiera eller försöker, men också humanvetenskaperna.
Också hitta nya teorier.
Ja, exakt, hitta nya teorier. Ta bara, jag menar som inom ditt område David, med hela hur att förstå mänskliga psyket. Ja. Vilken enorm utveckling det har varit där från hur man har sett på det genom århundradena liksom.
Ja, och på sista århundradet där man ju har helt olika uppfattning och det som uppfattades som i princip en sanning så sent som för kanske 40 år sedan idag är oerhört ifrågasatt.
Och det där tycker jag är så spännande också faktiskt i den här debatten liksom, som blir så förenklad med liksom, ja, trovetande debatten som jag, ja, alltså det där är sanningsbegreppet är, men sen får man inte, alltså i det andra diket är ju att man gör allt till relativism. Och det gillar jag inte heller.
Varför då?
Nej, jag tror att, och det handlar för mig om värderingar mer. Jag tror att man måste ha, alltså för mig är människovärdet så otroligt starkt. I den meningen är det inte relativism att försvara människovärde. Alltså det, och då är människan... Alltså, ja.
Då har behövt en låst position. Med
ja.
Som Oskar Schindler sa, Lär har sagt i alla fall i Schindlers list. Att, det var intressant, för Schindlers list var ju en film som... Ja, det var ju mycket debatt om det. Men det intressanta är att han framstår som superhjälte där. Mm. Men sen såg jag en dokumentär om Oskar Schindler. Där han framstår som en ännu större superhjälte än i filmen faktiskt. Mm. Vilket var lite spännande. För det brukar annars man brukar få någon tanke att ja, men det här var ju överdrivet. Men det är möjligt att dokumentären överdrev, det vet jag inte. Men han framstod i alla fall. Och sen hade de någon ljudupptagning med honom. För han dog väl någon gång, jag vet inte, slut på 60-tal, 70-tal och så. Mm. Och då hade de frågat honom, hur kom det sig att du gjorde det du gjorde? Och då hör man i den här dokumentären hans själv svar. Mm. Hans eget svar då. Och det var, det finns vissa gränser för hur man får bete sig som människa. Det jag insåg att de hade passerat det. Ungefär. Det finns en gräns. Så här får du inte göra. Och det är liksom motsatsen till relativism. Det går inte.
Det är vissa saker som inte är förhandlingsbara.
Det här är inte okej. Okay. Så här gör man inte. Punkt. Det var liksom hans enda svar.
Ja.
Det var rätt coolt, tyckte jag.
Ja, väldigt. Och viktigt i vår tid.
Extremt viktigt.
Jag måste säga att jag räckte upp handen på det här, på frågan om alla sanningar lika mycket värda. Och måste erkänna att när jag gjorde det så blev jag omedelbart en hycklare. För att det är ju bara min teoretiska ståndpunkt. Jag vet inte hur det är för er. Och du kanske var den enda ärliga som inte räckte upp handen då. Men jag tycker inte, när det kommer till praktiken och vardagen och det praktiska livet, så tycker inte jag att alla sanningar är lika värda. Jag har en otrolig förmåga att tycka att de sanningar som bekräftar mina åsikter är mycket mer värda. Och redan i min urskiljning, om jag läser en tidning med massa påståenden, så de jag ser är ju de som av en händelse säger Bob, du har haft rätt hela tiden. Och de påståenden som säger Bob, du har haft fel hela tiden, där hittar jag genast, ja men den här undersökningen gjordes nog på för få människor, eller betala Pentagon eller någon annan grej. Och en gång när jag blev avslöjad mig själv det på ett hemskt sätt, det var när jag läste en tidning om Sydamerika, eller en artikel om Sydamerika, och någon politiker sa någonting där, och jag tänkte det var jävla korkat sagt, för jag trodde det var en högerpolitiker. Så läste jag lite till och insåg det där var en vänsterpolitiker, och genast så bara, ja men då förstår jag, det var en väldigt intelligent synpunkt. Och det, så tror jag att jag gör hela tiden. Det som skiljer den här gången var att jag upptäckte mitt eget lurendrejeri. Och att det leder till en konstig diskussion när man pratar om sanningar, för vi kan inte ha en objektiv syn på saker och ting, men det kan kännas som om vi har det.
Låt säga att du skulle gå ut på Twitter och säga att jag anser mig vara lika bra som Zlatan i fotboll. Mm. Varför spelar inte jag i anfallet? Mm. Och då skulle du kunna åberopa egentligen och säga att ja, men min sanning är lika mycket värd som 30 miljoner människor som säger att du inte är lika bra som Zlatan.
Fast det är väl möjligen
jag försöker bara testa tanken här nu hela vägen ut.
Det är väl möjligen där Davids, och som jag stämmer in i, varningen för tokerier. Alltså, om Helle Klein skulle gå ut och påstå att hon är lika bra som där, då skulle jag nog själv varna för det.
Eller så håller man med bort att ja, det där är inte en sanning.
Nej, det är verkligen inte en sanning. Nej, men, och det är ju...
Ja, men låt säga då, men, vänta, låt säga att du säger så här, ja, men ge mig bara en chans, säger du då. Och så låt säga att vi placerar dig på den här arenan då, vad heter den arenan?
Prens, Parc des Princes.
Och så gör du en platt match, va? Ja. Och så, vissa människor kan du ju inte vinna
mot... Det skulle ju vara fantastiskt att säga dig där.
Zlatan ger dig ett pass och den bara rullar rakt igenom, va? Då kanske du ändå skulle kunna säga så här, ja, men alltså, jag mådde inte någon vagen den dagen. Alltså, är du med på? Vissa människor kan du inte vinna mot, även när du
överbevisar. Men alltså lite, det här tycker jag, det, jag vet inte alls vad...
Och det är då jag
menar, David anser alltså... om det här, men jag har blivit otroligt fascinerad över Dan Josefssons bok om Thomas Quick-affär.
Ja.
Och hela Säter-diskussionen. För där handlar det verkligen om vems sanning... Alltså, som jag, om man bara tror att det är rätt det han skriver, så är det ju ungefär så som bevisföringen har förts. Nämligen att ja, han förnekade att han skulle haft någonting i barndomen eller varit liksom att vad heter det, sexuellt liksom trakasserad eller liksom vad heter det, övergrepp heter det. Ja, det är ett bevis på att han har blivit utnyttjad för att han förnekade. Alltså till slut blir det ju en rundgång i hela argumentationen som är helt skrämmande, tycker jag.
Den kommer ju av avarten av psykoanalysen som ju tyvärr skulle jag säga, det finns många saker som varit väldigt bra med psykoanalysen, men just den typen av argumentation har ju förpestat moderna tillvaron lite grann, skulle jag tycka i alla fall, att det blir någon slags, ja, men så här bevis på att det du säger är egentligen motsatsen.
Och liksom sitta då också så här, för det är så det framställs också, man kan sitta då hos sin liksom psykoterapeut och så, som nästan liksom nästan kräver av en att erkänn nu, du har blivit utsatt i din barndom. Och så, nej, jag har inte alls det. Liksom.
Kom ihåg det jag sa om det här med hur lätt det är att skapa grupper. Det, är ju det finns ju massor med experiment på hur otroligt lätt det är att skapa falska minnen också. Den kombinationen.
Och hela den manipulationen i ett sånt... Alltså, jag tycker det är en skrämmande, enormt skrämmande film. För att man, alltså, hur man kan... Både detta med... liksom rena rättssäkerhetsfrågorna, men också hur man kan skapa sektliknande miljöer bland djupt intellektuella, välutbildade människor.
Förmodligen de som lättast. Pack up, let's fly away.
Bob Hansson, du finns på Twitter. David Eberhardt finns på Twitter. Helle Klein finns på Twitter. Olof Rolander finns på Twitter. Varför, med en mening nu, beskriv, varför finns ni på Twitter?
Jag tyckte det var otroligt kul. Och jag har faktiskt gett ut en bok med mina tweets. Snacka narcissism.
Som ligga är narcissist. Kan vi inte komma in på temat?
Det kan säga en mening, David. En mening.
En mening.
Narcissist, tyckte det var kul. Kan man säga.
Du tyckte det var kul.
Jag tyckte det var kul.
Ja. Och tycker eller tyckte?
Roligare för än nu.
Okej. Okay. Beskriv mig en mening. Alltså... varför du finns på Twitter, Bob.
Du får två meningar, för jag hade det. Eller tre,
det
eller fyra, eller
fem. Så säger han en mening. Nej, för att jag... ibland... för att jag har ADHD.
Nej. Är det därför du...
Okej, vi tar tillbaka. För att jag eventuellt har ADHD.
Beroende på...
för att jag är lite dum i huvudet alltså, på en svenska. Och nu är det du, Helle.
Vad skulle kunna få dig att gå ur Twitter då?
En mening. Nej, men alltså för mig är det är faktiskt ett journalistiskt verktyg mycket. Facebook är mycket mer relationellt. Twitter är... jag får del av bra tips på länkar, artiklar. Jag kan själv vara med och länka. Det blir marknadsföring av till exempel Dagens Arbetes fantastiska artiklar och så här. Och det finns
en jävligt lång mening det där.
Ja, det var jäkligt lång mening. Men som ni är skickliga på det, förstår du.
den fortgår som
jag märker det.
Jag sätter bara kommatecken eller semikolon.
Den judiska intelligensen och alla era jävla kommatecken. tecken.
Ja.
Okay, men jag förstår det. Men vad skulle du kunna få dig att säga att nu är det nog, jag lämnar de sociala medierna?
Ja, alltså jag är alltid, jag har länge, jag kom ju sent ut på både Twitter och väldigt sent på Facebook. Det är ju liksom förra året när jag började på Dagens Arbete, jag började på Facebook. För jag har känt, det var ju mycket därför jag också faktiskt slutade som på Aftonbladet efter många år i den absoluta offentligheten. Att jag orkar, alltså vänner är för mig jätteviktiga, men jag orkar inte med den här mediala offentligheten där vi ständigt ska liksom finnas.
Men får du inte känna att bli kompisar med
ska bli kompisar. Det räcker med att man får 200 mejl om dagen liksom, det, jag vill inte vara där. Men sen har jag sett poänger. Jag ser poänger med framförallt det att få tips om läsning, att följa andra personer, att det, så att jag ser, jag är positivt inställd till det, men jag har varit väldigt avvaktande. Så att jag är ganska ny, trots att jag har många följare nu på Twitter. Men jag har inte varit först med att vara ute på Twitter. Absolut inte.
Det är också skillnad på att ha Twitter.
Ja.
Och twittra.
Ja. Ja, men det är... Sen kan jag tycka att det finns en genre som påminner om det som vi hade inom ledarjournalistiken, ledarsticket på Twitter. Alltså att kunna i en mening formulera någon väldigt skarp.
Jag älskar det egentligen.
Jag tycker det är fantastiskt.
Jag kallade det när jag gick med i Twitter. Då skrev jag Twitter, det är som hike upp och speed.
Men det är faktiskt, alltså när man någon gång
det
får till...
Det finns liksom när man får till de där, fan, där fick jag till det.
Och det,
det
finns mycket humor på Twitter
det
också.
Finns det.
Alltså det finns ju avarter och hat och hemskheter, men det finns mycket humor. Och det kan jag tycka är jätteroligt när det direkt blir en kommentar till skeendet i samhället med humor liksom.
Ja. Det, är, det finns ju några som är grymt
som är superduktiga på det.
Nu väntar vi på nästa lilla rätt här. Vad tycker ni så här långt? Trivs ni bra?
Fantastiskt.
Fantastiskt trevligt. Det här var supertrevligt.
Kan man få göra fler gånger?
Ja, men det här är ju mer än ett avsnitt. Det märker man ju.
Ola,
jag tar lite paus.
Tar men du, jag har läst att du har slutat röka.
Är ni syndare?
För du gjorde dig slut.
Ni är syndare bara två.
Jag är syndare. Pack up, let's fly away.
Okej, nu klingar jag glasen igen här och kommer med fråga nummer två. Här kom det klinget, ja. Och innan vi får dags att äta så ska vi då rösta ja eller nej på den här frågan. Som givetvis skulle kunna utvecklas mycket mer. Men du måste ändå ta ställning till det lilla du hör. Du är på en fest med vänner. Mingelparty kanske, kanske ett cocktailparty. Och du upptäcker att din vän, din kompis, har gått iväg och hånglar med en annan person än sin respektive. Du känner båda parter. Du känner alltså både den som har stuckit iväg och du känner den som har blivit bedragen. Men du känner den bedragna personen lite bättre. Frågan är, skulle du avslöja otroheten till den bedragne eller skulle du välja en annan lösning? Med andra ord, skulle du välja att berätta det du har sett för den bedragne utifrån de här förutsättningarna? Hand upp om du är ja på den, på tre.
Oj.
Ett, två, tre. Bra, Helle. Helle säger ja. Bob och David säger nej. Varsågoda. Vad säger du, Bob?
Ja, nu var det ju tjejerna mot killarna. Det kanske inte är en slump när den kommer till den här frågan.
Nej.
Eftersom vi
jag noterar.
Eftersom vi gärna tänker att den bedragande partnern är, precis som läkaren, en man. Och vi är... Det här med flest prickar gör att vi identifierar oss och har kön.
Så när du hörde det här så tänkte du att antagligen den som bedrar är en man och den som blir bedragen är en kvinna.
Ja, och jag är ju på mannens sida. Det här var en liten efterkonstruktion. Anledningen till att jag inte riktade upp handen var att det har hänt mig, som jag kom och tänkte på. Och då,
berätta om den situationen.
Ja, då, inte riktigt, för att jag kände då den bedragna parten mindre. Ja, inte alls faktiskt. Eller bara i egenskap av bra... partner, de har vänt mig som bedrog och det har hänt flera gånger, då gör jag som så att jag går till honom och har gått iväg och hånglat och bara, vad håller du på med? Och får dubbelchecka. Är det här ett infall? Eller vill du verkligen det här? Jag ger dem en chans till att backa. Och då har det hänt, varit olika. Ibland har de då backat och ibland har de fortsatt. Men jag skulle inte berätta det för partnern, för att dels är det inte upp till mig att ta den kommunikationen. Och dels är jag inte heller intresserad om jag skulle vilja veta det. Om min tjej skulle hångla med någon på en fest. Är det egentligen viktigt? Kanske, kanske inte. Men om jag skulle få reda på det, då skulle det bli väldigt viktigt att ta väldigt stor plats. Och kanske ta plats för andra frågor som egentligen är viktiga i en relation. Som kanske då inte funkar eftersom det är
så. Så att du skulle inte bli arg på någon som säger, om du säger så här, jag har upptäckt att min tjej är otrogen, och så säger den här kompisen, det har jag vetat hela tiden.
Om det här skulle vara ett mönster, då skulle jag absolut bli arg. Om min polare inte berättar det för mig. Därmed är det inte sagt att jag tycker att man ska berätta. Det vet jag inte, men jag skulle ju bli arg idag.
Alltså, jag tycker det är, alltså nu är exemplet hångla på en fest, då kan man diskutera hur farligt är det, eller hur stort är det. Men för mig är vänskap, nära vänskap är otroligt starkt. Det kan vara lika starkt som kärlek. Och om jag märker att min vän far illa, så vill jag skydda den vännen. Och då kan det ibland vara smärtsamma upplysningar om, jag skulle liksom bry mig, hur har ni det i er relation? Därför att jag märker att din partner gör det här. Men samtidigt är det hela tiden balans. Hur mycket ska man lägga sig i? Vad är det privata? Vad är... Och jag är inte... Jag tycker allt det här... Jag har väldigt svårt att ha moraliska... Jag tycker folk får leva sina liv som de gör. Och man kan ha alla möjliga sorters relationer. Man kan till och med älska många på en gång om man vill det. Men... Det får folk bestämma, men jag vill inte att folk ska fara illa, och det skulle jag ta reda på med min vän. Och i den meningen skulle jag vilja reagera liksom, och bara höra hur det kanske är helt okej för min vän att hennes eller hans partner har någon annan, men jag vill bry mig, och det är därför jag räckte upp handen.
Och då skulle du, är min gissning rätt om jag säger att då skulle du antagligen vilja få reda på det också, motsatta så att man agerar så som man önskar.
Ja, till mig. Ja. Alltså vänner tycker jag är det finaste som finns egentligen. Och där finns också en ärlighet och en... Man berättar även smärtsamma saker för varann. Mm. Därför att man i grunden har en enorm tillit. Det är liksom en tillit, ett förtroende hos varann. Mm. Så att, ja.
Håller du med, David?
Ja, alltså... Jag förstår ju precis vad Helle säger. Jag är av uppfattning att jag kan aldrig sätta mig in i andra människors förhållande. För jag kan knappt sätta mig in i mitt eget. Jag tror inte att... Jag hade möjligen gått på den som gjorde... Jag har varit med, precis som Bob, jag har varit med om det här många gånger, kan jag säga. Men jag anser inte någonstans att det är upp till mig, alltså, att lösa det här. Jag skulle kunna göra så att jag, om jag märkte att det här var någon form av mönster, då skulle jag nog gå på. Men inte, jag skulle inte berätta för respektive. Jag skulle gå på den som gör det här. Så skulle jag säga, hur kommer det sig att du gör det här? Upprepade gånger till exempel. Mm. Är du inte lycklig eller är det inte bra mellan er? Alltså, det tycker jag är helt naturligt. Däremot att jag sätter mig till doms över deras förhållanden som jag inte egentligen har någon som helst kännedom och kunskap om, då känner jag att då går jag utöver. Alltså, sen förstår jag och respekterar den här vänskapsrelationen. Absolut. Men jag tycker att det är inte riktigt...
Ibland kan det ju faktiskt vara så, och det kanske är ett kvinnoperspektiv, men man kan uppleva att människor far väldigt illa i relationer.
Och
där är det
och
ju...
Och då kan jag säga så här, men det är undantaget från regeln då. Jag skulle kunna tänka mig att gå emot min grundsvar här. Och så här, ja, om jag upplevde att det här är någon som far jävligt illa. Då skulle jag kanske kunna tjalla eller vad man säger och gå och säga det här, vet du, eller försöka i alla fall ta reda på vad är det som händer här.
För det
men det är undantaget. Som regel ska jag säga, det här är någonting jag har själv varit med om, och jag har varit med om alla, att folk vet inte hur mitt förhållande är. Folk vet inte, jag vet inte hur andras förhållande är. Det som förefaller vara hemskt, den ena är dum mot den andra, det behöver inte vara så. Alltså det är väldigt svårt. Det är den relativa sanningen som vi pratade om tidigare. Väldigt,
men det
väldigt
har jag helt med dig om. Jag är också väldigt allergisk mot de här domstols som ofta blir väldigt präktiga, att man liksom dömer olika relationer för det
jag
där.
Kan säga,
och det är inte det, alltså nej. För mig är för mig är vänskap, alltså det är mer där att
en av mina vänner,
har du det bra? Att ställa den frågan.
En av mina vänner, nu vill jag inte av, jag vill inte hänga ut någon som inte har bett om det själv, jag tror inte han hade brytt sig egentligen, men jag har en vän som var med om exakt det här. Där det var så, det visade sig att han och hans fru, de hade inte haft något sexuellt förhållande på typ 5 år. Och han träffar någon på någon fest. Och sånt där vet man ju inte om. Men alla andra var jätteupprörda över det, för det kom ju fram då. Och så var de så upprörda, och han var en sån hemsk människa, och han hade minsann svikit det. Men vad ingen visste var att ja, hans fru hade inte velat ta sex med honom på 5 år, men han hade stått ut med det. Och det tycker jag, ja, det vet inte fan om du överhuvudtaget ska stå ut med det. Alltså, någonstans, visst, men du, det finns skäl för allting. Och jag säger, nu ser du
hans
perspektiv.
Men kan du tycka att om man är ihop med någon som inte vill
så
ha sex med
så borde man ha sagt det till honom.
Ja,
absolut.
Det är väl rakryggheten som är.
Rakrygghet, det borde han naturligtvis ha gjort. Mm.
Mm-hmm. Men samtidigt vet vi alla människor, ja exakt,
vi är inte
relationer är det svåraste vi har.
Och vem är jag att säga att de gör fel? Alltså jag vet inte, jag tycker
men det frågan bara i det här var ju inte att påstå att någon gör fel. Nej. Utan det var ju att bry sig om det man ser.
Ska du lägga
och det
in?
Skulle jag göra. Jag skulle bry mig om det jag ser. Det skulle jag.
Men vi kommer ju in på någonting större här. Man skulle ju kunna kalla det att man blir en form av visselblåsare.
Snowden.
Ja, men alltså du går ju ändå.
Då räcker jag upp handen. Så vill jag vara.
Nu regnar. Och det var ju någon
Snowden vill alla vill vara så. Alla vill vara
det. Det var ju någon minister som gick ut nu och sa, jag kommer inte ihåg vilken det var, vem det var, om det var någon politiker som gick ut och sa att vi ska ha mer av det här visselblåsandet. Eller man uppmuntrar visselblåsandet. Det är ganska unikt tror jag inom politiken här senare. Att man till och med uppmuntrar det. Och här är ju en form av visselblåsmetodik. Alltså att du, istället för att gå till den som bedrar, så går du direkt och avslöjar vad som, alltså du avslöjar, du lägger korten på bordet, så här ser det ut, va. Jag gjorde en intervju med Sara Wägner till exempel för några år sedan. Lex Sara, som rapporterar om missförhållanden, kommer ni ihåg kanske, på ett äldreboende. Som blev en symbol för det där då. Och det har ju funnits många innan och efter, men det, du tar ju ändå en risk när du gör det här. Även om du har goda avsikter och säger att du vill din vän väl och
men
så
alltså,
vidare.
Det är ju en superviktig, det är ju lite egentligen det vi var inne på i början av samtalet med det här att kunna ifrågasätta, att kunna tänka kritiskt, att kunna vara den som visslar om orättfärdigheter, att jag tror att det är superviktigt att vi har den typen av visselblåsare. Det jag kan se från min horisont nu, som jag är på en tidning som skriver mycket om arbetsmarknadens förhållanden, och det vi håller på att få idag med en allt större otrygghet i anställningar och sånt, det är ju en tystnadens kultur. Att folk inte vågar säga någonting därför att det är så otroligt mycket otrygghet, hög arbetslöshet, korttidsanställningar, allt den här. Och den tystnadens kultur tror jag är livsfarlig. Så att Snowden, vad nu Snowden står för, men liksom det behövs även i det lilla planet. Det är ju Sara Wägner ett fantastiskt bra exempel. Liksom. Så att jag tycker för övrigt att Sverige borde ge Snowden asyl.
Vad säger ni om den? Om ni skulle rösta på den då?
Alltså jag gillar ju Snowden, så det vore lite taskigt. Alltså nu vi sitter här i Sverige, det är januari.
Det är samma som Moskva nästan.
Ja.
Vädermässigt. När var du nära att dö?
Oj då. 1973 så infördes ju fri aborträtt i Sverige. Alla partier röstade för utom ett. Som vi inte behöver nämna vid namn. Men det var ju det som var längst höger ut då, innan KD kom in i riksdagen. Alla andra röstade för. 1969 blev min man gravid. Det var så lite innan fri aborträtt. Det var innan kvinnorna fick rättigheten till sin egen kropp. Jag är ju för fri aborträtt. Men jag är glad att gubbarna tog lite tid på sig införa den. För min mamma fick ansöka om abort tillstånd eller vad det kan heta hos länsmyndigheterna och fick avslag. Ja, det är mitt svar.
Så du var nära att dö innan du fick chansen att börja leva, så att säga?
Ja, när jag började livet, det vet jag inte. Men det var nära att var den var som hade slutat, att det slutade då.
Men det har inte, ursäkta här, men det har inte fått dig till att vara lite skeptisk till abort?
Nej, men det har fått mig kanske att bli mer så här... Kids pratar om den negativa förmågan att kunna hysa två motstridiga tankar i huvudet utan att få panik. Jag är för fri aborträtt. Hade den införts lite tidigare, vilket såklart borde ha gjorts, då hade jag kanske inte funnits.
Men jag tycker att det här är så himla intressant fråga, därför att jag tycker att det här är ett typexempel på när man ska vi säga det moderna debattklimatet. Jag är personligen för aborträtten. Men jag tycker per definition att det här är en extremt svår fråga.
Ja, de är lite förenklade kanske.
Som i alla sammanhang är ungefär att om någon är av uppfattning att man ska begränsa det här lite grann, då är de bakåtsträvare och mörka män, va? Men det är ju per definition, annars hade det här inte varit något att debattera. Det är ju inte, det finns inget givet enkelt svar på denna fråga, därför att det är mammans eller kvinnans rätt kontra det ofödda barnets rätt. Och lite beroende på när du anser att det ofödda barnet är, har själ eller finns eller så. Det beror ju på det om du är för eller emot den här frågan. Va? Och när händer det?
Och vad är liv?
Därmed är det här. Och vad är liv och vad är inte liv? Därmed så är det ju per definition en oerhört svår fråga som egentligen borde föranleda att alla inblandade parter som diskuterar det här hade en stor, på tal om det goda samtalet, hade en stor fördragsamhet med att någon annan har en helt annan uppfattning än vad man själv har. Jag har ju uppfattningen att den nivå vi är på idag är en ganska rimlig nivå vad gäller abort. Men jag skulle ju inte tycka att det var okej att man fick abortera fostret i 35:e veckan till exempel. Det hade jag tyckt var obehagligt, för det är ju foster som kan leva.
Du öppnade lite för det här i och med att du var nära att dö innan du fick börja leva. Mm. Och då frågar man, när börjar man leva då? Ja. Men om vi utgår från att man har kommit ut då och i, så att säga, börjat leva som bebis och framåt.
Ja, nu räknas inte mitt svar. Är det det jag
bara visste? Jo då, men alltså det... Om vi tar step 2 då, så att säga. Har du varit nära att dö, i så fall när?
Alltså jag tycker det är en intressant fråga. En existentialistisk svar är väl att vi ständigt är nära att dö.
Det var ju fan mitt svar.
Men på något sätt lever man ju alltid med att döden är ett faktum. Och vi kommer alla dö. Det är det vi absolut vet. Jag har ju inte varit utsatt för någon dramatik. Jag har inte varit ut, tack och lov, inte någon olycka eller något sånt där. Jag har varit med i svåra situationer. Jag har varit som journalist på Västbanken i Palestina. Jag har blivit utsatt för när det har varit sådana svåra situationer med tårgas och grejer. Och man har känt att hjälp, man är nära liksom att vad är det här och sådär. Och jag har också någon gång blivit väldigt sjuk och åkt in på sjukhus. Men jag kan inte uppleva att jag har varit nära döden så, även om jag ofta, jag tycker det är intressant, alltså döden är ju liksom någonting, jag tycker det är väldigt, jag har ju väldigt komplext förhållande till döden, och å ena sidan tycker jag det är en enorm provokation med död, därför att jag vill liv. Jag tycker det är fruktansvärt provocerande att döden kommer och avbryter liv. Ja. Men
där är du ju på den förlorande sidan.
Ja, jag är ju ständigt det.
Som du ser ut nu.
Ja, därför döden är ju ändå där alltid.
Men fast det var någon som påstod att vi är den sista generationen som kommer att dö. Mm. Och det är nästan ännu mer provocerande, tycker jag.
Men det är intressant också med den här, alltså de här olika rörelserna, rätten till min död och liksom aktiv dödshjälp och ska jag själv bestämma när jag ska dö. Så jag är inte så säker på att min död är min faktiskt. Jag anser nog att vi är relationella människor och att det är inte bara jag som kan bestämma över min död. Jag står i relation till andra som också nog har en...
Om vi pratar, jag måste få komma tillbaka till det här med grupper, vilket är så himla intressant, och hur man styrs av grupper när det kommer till det här med döden.
Ja.
För att jag är ju då svensk läkare. Som svensk läkare så är man, jag tror att nästan utan undantag så är man ju något mot aktiv dödshjälp.
Mm.
Det finns i stort sett ingen svensk läkare som är för aktiv dödshjälp.
Mm. Det är Schweiz, va?
Nej, men det är intressant, och det är det som är min poäng med det här med grupper. Och vi tycker som vi tycker, inte därför att vi är självständiga individer, utan därför att vi är en del av en grupp. Åk till Holland och så frågar du holländska doktorer vad de tycker om aktiv dödshjälp, så kommer du finna att i princip alla är för aktiv dödshjälp. Och då kan man ju snabbt fråga sig, är holländare jävligt annorlunda än svenskar? Nej, det är de inte, för det vore gravt rasistiskt, eller i alla fall kulturrasistiskt, eller vad man ska kalla det, och påstå något sånt. Men det intressanta är att varför är då holländska doktorer för aktiv dödshjälp? Jo, därför de ingår i en grupp som är random gjord för att de ska vara det. För det är det de har lärt sig en gång i tiden. Och det där är så fascinerande. Vi går omkring och jag tycker att det är liksom, jag försöker leva så hela tiden.
Men menar du att de har haft...
Är det i mitt liv som gör att jag tycker som jag tycker? Nej, men jag tycker som jag tycker därför att jag är svensk doktor.
Ja, men menar du att de har... i Holland har de haft någon form av variant till Dan Josefssons poäng där? Vad hette hon, läkaren?
Margit Norell.
Ja, finns det någon holländsk Margit Norell som har sagt att det är så här och som man sen följer den normen?
Eller har vi en svensk annan Margit Norell som säger att vi är rätt och de har fel? Alltså jag vill inte påstå att de har rätt, fel och vi har rätt. Jag säger att jag tycker inte som de gör i Holland. Men jag är inte övertygad om att jag tycker så, som jag gör för att jag har rätt och de har fel. Utan därför att jag ingår i den här gruppen där man tycker på det sättet som jag tycker.
Fast jag tycker nog ändå, jag tycker att den här döden-debatten som vi har haft under många år, alltså både i våra uttryck av, jag menar, vi har ju haft också, på något sätt är snart döden det enda offentliga gemensamma vi har. Vi har ritualer när lilla flickan Ängla mördas så tänder vi ljus i våra fönster. Vi har när Anna Lind mördas så samlas vi på torgen. Vi har den offentliga döden som blir något slags uttryck av att vi delar ett gemensamt öde. Samtidigt så har vi ju privatiserat döden väldigt. Man dör på bortom...
Man vill inte, jag skriver om i Tvigelsnack.
Man vill inte prata.
Inga barn har sett...
En död människa. Och man går inte med sorgband längre. Man sörjer inte på det sättet i någon. Och så har vi också en tid av att snart är döden det enda jag kan på något sätt tro mig om att kunna planera. Allting annat i livet är väldigt så här. Men döden, det ska jag fan mig bestämma själv. Alltså lite finns det en sån individualistisk idé om att ja, men det är väl snart det enda och då får jag väl ha en självmordsklinik om jag börjar bli gammal.
Det designade livet från början till slut. Och bestämma när jag ska bli gravid. Det är efter utbildningen och det är efter renoverat barnrummet och då ska det hända.
Och sen ska jag dö.
Och då man ska veta vilket kön barnet
har. Men det är rätt
har.
Intressant att se. För det där, alltså jag tror att det kan ligga någonting av vad du säger. Men hittills är det ju så att antalet självmord har ju de senaste 25 åren nästan halverats. Så det talar lite emot. Men det man skulle kunna se framöver, det är så att säga inte självmord till följd av depression eller så som har varit, utan existentiella planerade självmord. Och det kanske händer.
Men tillbaka till grundfrågan då, alltså min
han kämpar stenhårt.
Men jag hade i min fantasivärld här, alltså jag tänkte att alla har väl varit nära att dö någon gång. Och min mamma till exempel förlorade ju sin mor då när hon var bara 9 år, och sen förlorade hon sin mormor när hon var 11. Och på den tiden när döden kom, så var det på ett sätt naturligt, som ni säger, alla hade sett någon dö på den tiden. Men samtidigt fanns det något bizarrt i att man pratade aldrig mer om den människan. Alltså det fanns något bara locket på. Och liksom, det här har hänt, nu går vi vidare. Apropå det här, gå vidare. Det fanns aldrig någon bearbetning, utan det är bara, det här har hänt och vi tar inte upp det. Liksom, vi pratar i Pandoras ask nästan. Sådär. Så det är en aspekt jag har, liksom, min egen tanke om döden. Det andra är att jag vid ett tillfälle kör rakt fram i en korsning. Som jag har en stoppsignal, alltså. Inte signal så, utan en stoppskylt. Och jag bara blåser på rakt fram, alltså total blackout. Och på något vis, mirakulöst, så kommer inga bilar då. Men det är liksom en trafikerad väg med mycket långtradare. Det kunde lika bra varit över liksom. Mm. Och apropå kort minne, så att det här inte plågade mig. Att jag kunde fortfarande sova natten efter. Det är helt obegripligt egentligen. Men jag var ju givetvis skakad, men inte så länge, konstigt nog. Och så pratar jag med andra människor. När var du nära döden sen? Så kan de uppleva något liknande som fortfarande plågar dem. Nästan mardrömslikt, va? Visst är det fascinerande? Att de flesta av oss har ändå varit nära vid något tillfälle, tror jag.
Och de flesta av oss
när bussen bara har svischat förbi så där. Man oaktsam vid något tillfälle. Men ni menar att ni aldrig varit så nära som den här korsningen egentligen då?
Jo, jag minns en gång faktiskt när jag körde om på autobahn en gång och liksom var så här nära en kollision, så att säga. Så att, jo, men det har jag varit med om.
Ja, jag tycker ju att, jag menar, livet är ju livsfarligt. Alltså, det är ju på något sätt, nu har jag själv inte körkort, så jag kör inte bil, så att jag har ju inte varit utsatt i den meningen, men man kan ju få en. Jag har varit med om där man har liksom, jag har varit och plötsligt fått en läkardom över mig som visar vara fel. Då kan man uppleva att oj, nu är jag väldigt nära en livsfarlig sjukdom, och så visar det sig att det inte var det, då får man livet åter liksom. Men den där alltså jag tror att det upplevde jag ju väldigt mycket när jag reste i Palestina, så där, att leva väldigt nära döden, som många människor runt om på vårt jord gör, om det är av fattigdom eller krig eller konflikter. Så det är klart att det skapar ju också en väldigt, alltså en speciell känsla av livet på något sätt. Alltså det är en väldigt paradox i det där. Man lever så nära döden, men livet blir så mycket tydligare på något sätt. Ja, det är svårt att.
Det är den stora sorgen, kan jag tycka, med att döden är så undanskuffad. Ja. Och därmed blir livet också undanskuffad.
Ja, det blir lite.
Som man har träffat en döende människa, så är det inte känslan av död som har fyllt mig, utan känslan av liv. Ja. Och ingenting tydligare så mycket som av sin kontrast.
Ja.
Eller hur?
Alltså,
ja, men alltså, när känner man mest, när är som livet som tydligast? Det kanske är när man är nära
döden.
När den är ett alternativ. Och här har vi liksom tagit bort den. Jag kommer ihåg att jag gjorde en övning på någon slags mansworkshop, tror jag att det var, där man skulle känna att döden redan finns. Att just nu så dör min kropp. Eller delar av min kropp, så är det ju. Döden kom, den pågår ju. Eller så. Och när jag kunde känna det ett litet tag, då kände jag också hur helt fri jag blev, upplevde mig själv i det ögonblicket. Ingenting är. Jag har döden i mig. Det är, kom världen, livet, whatever. Jag förstår, kan ni någonstans relatera till vad jag
absolut.
Har du något avslutande ord, Bob, om kvällen? Kan du sammanfatta det?
Ja. Att det här på något sätt är motsatsen till Twitter. Om Twitter är början på det som hände i Tyskland en gång, eller Jugoslavien inte för länge sedan, viet och domet och det avpersonifierade domet, så är ju det här motsatsen. För en människa man samtalar med kan inte vara en demon speciellt länge. tänker jag, eftersom vi alla vill väl, men på olika sätt och vis. Och det blir så uppenbart när man möts. Mm. Så samtal som de här är ju så otroligt bra att de händer och har hänt genom världshistorien som en motpol mot de krafter i oss som gärna vill demonisera sig enligt plan av varandra. Så jag skulle säga att du är en upprätthållare av den världsfred som faktiskt finns mitt emellan alla krig. Den är du med att upprätthålla här. Du och Pontus och ja, hela Stureplan egentligen. Nej, det vet jag inte. Men faktiskt, det här it's a good thing, som det är verkligen en bra sak du gör. Du påminner också varenda människa du bjuder hit om kraften i det goda samtalet, som vi sen kan ta med oss och komma ihåg. Och kanske tacka nej till en debatt och istället föreslå ett samtal. Det var ju...
Jag måste säga, jag är imponerad. Jag tycker det här var jättekul.
Verkligen, jättefantastiskt.
Och med det så tackar jag er kära lyssnare för att ni har hängt med på det goda samtalet. Det här var avsnitt 1 med Bob Hansson, Helle Klein och David Eberhardt. Jag heter Olof Rolander och vi är tillbaka med avsnitt 2 längre fram. Vi har varit på restaurang Pontus, bord nummer 5, och det har varit en fantastisk kväll. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you...